Hej och välkomna till våran religionpodd. Jag är Emil.
Jag är Sandra, Matilda.
Och Benjamin.
Och vi tänkte prata om islam. Det vi tänkte börja prata om, det är olika förhållningssätt inom islam. Matilda, vad finns för olika?
Ja, vi kan börja med traditionalismen då. Och det här är när man håller fast vid traditioner. Så man är väldigt kritisk till förändringar av det ursprungliga livsmönstret. Och det kan till exempel handla om könsroller. Och ja, man tycker att man ska leva efter Koranen oavsett. Sen så finns det fundamentalism. Och det är lite traditionalismen. Men man vill att Koranen ska användas som grund för hur hela samhället ska styras.
Men med fundamentalism då, är det någonting som är liksom samma i alla islam, muslimska länder? Eller, för jag vet att i Sverige så kan det ju variera, alltså om man tar kristna länder. För i Sverige är det ganska fritt så med hur man tror, eller i varje fall från person till person, att man mer tolkar det på sitt eget sätt och inte kanske tar allt vart för Bibeln eller tar det väldigt, väldigt hårt och går och följer allt.
Jo, men det är väl mer, hur man ser på det politiskt, att man ska göra hela staten som de bor i muslimsk, inte bara de som bor, utan det ska vara som en muslimsk stat.
Ja.
Eller,
okay.
Och det är det man brukar kalla islamism, som ja, till exempel IS påstår sig vara en islamistisk stat, men de kanske inte följer alla regler som de ska göra, eller de tolkar på sitt eget sätt, och därför kan det bli väldigt vinklat, tror jag.
Mm.
Ja, och det som Benjamin säger, det är att IS är ju faktiskt mest i stor del av, består av muslimer. Och då blir det ofta att man får fördomar på islam och på terrorism och sånt där.
Det, man kan ju blanda in till exempel KKK i USA, det var ju på ett sätt och vis likadant fast med kristen grupp istället.
Mm.
Så det har väl ofta inte med alltså religionen att göra i grunden nu. Det är väl mer kulturen man har i landet som beror på vilka grupper som formas. Och sen kan vi använda religionen för att, som ett medel för att få makt istället för att man måste följa religionen.
Men hur ser omvärlden på islamen då? För jag kan ändå tänka så att det är många som tror att alla muslimer är terrorister just på grund av IS och att de gör mycket i religionens namn. Men sen så säger ju muslimer själva att de som är i IS och ja, de som är med i IS inte är muslimer på grund av att de inte följer det som står i Koranen.
Ja, jag tror att många i västvärlden liksom kan vara rädda för islam och deras land och det folket liksom, för att de kanske har en annorlunda kultur och det är inte lika vanligt att man har den religionen. Och sen när terrorister begår terrordåd så kan du bygga på den rädslan. Och när man redan är lite så här främlingsfientlig eller rädd för dem, så kan du ju lätt bygga på sig att man blir rasistisk och att hela vårt land blir mer rasistiska mot dem. Och det är väl mest för att det är en rädsla att man kanske inte vill bli som dem eller att de ska göra någonting. Men det är ju väldigt mycket att dra alla över en kam.
Ja, för jag tänker ju typ som IS och sådana grupper. Det finns ju liksom muslimer som utför och framförhåller våld. Och att man gör det liksom med hjälp av Koranen. Och det finns liksom verser i Koranen som, ja, det står någonting angående våld, men det finns liksom ingenting som bekräftar att det som IS utför är okej, enligt Koranen.
Det är nog bara ett sätt att få makt på, att man använder religionen som jag sa förut till att få makt, och att det står, om man bara tar en del ur en text så kan det visa för dem att de har rätt. Men ändå så är det bara ett sätt att få makt. Man måste se det i det hela liksom.
Ja.
Värt att tillägga är också att det senaste terrordådet i Nya Zeeland, Christchurch, det var faktiskt från högerextremister mot islam. Så man måste liksom
se att det inte bara är från islam terrordåden kommer. Utan det är faktiskt mest beroende på personer som begår det och inte på religionen. Ja, nu har vi pratat lite om de olika förhållningssätten i islam och hur omvärlden ser på islam. Nu tänkte vi gå över till att prata lite om vad islam har för kvinnosyn. Vi kan börja prata om abort. Hur ser islam på abort, Sandra?
Ja, enligt islam så är det inte tillåtet att göra abort under något av de olika stadierna som finns av graviditeten då, utan att det finns en giltig anledning. Och om man kollar så är det inte tillåtet någon gång förutom om moderns liv skulle vara i fara vid en fortsatt graviditet.
Men sen så om man liksom är rädd för att man inte ska kunna uppfostra barnet eller ja, att man inte har möjlighet eller råd till att ha ett barn, så är det inte en giltig anledning att att få göra abort liksom. Och där kan vi jämföra med i Sverige. Vi behöver ju liksom inte förklara oss. Alltså varför vi ska göra en abort. Utan det är liksom lagligt att göra det oavsett vilken anledning man har till att göra det. Vilket jag tycker att det borde vara så.
Ja, enligt islam.se så menar man att en abort måste tjäna ett legitimt syfte. Eller att det ska leda till något skadligt. För man ska få göra en abort och då är det tillåtet. Men vad ett legitimt syfte är, det beror ju på vem man frågar och kanske vilken kultur man lever i. I Sverige kan det ju vara att man kanske inte har råd att uppfostra barnet eller att man vill ha en utbildning och man har inte chans att få den utbildningen ifall man har ett barn. Men i andra kulturer kanske endast det är ifall kvinnans liv är i fara, så det är upp till en tolkningsfråga där också. Variationen inom islam är väldigt stor också när det, man kommer till preventivmedel. Men i allmänhet så anses det som acceptabla. Och de föredrar att man använder preventivmedel än att man gör abort, vilket är i stor del av världen. Men enligt muslims tradition så får fostret en själ efter 120 dagar. Och det är 19 veckor efter befruktningen. Så jag tolkar det att innan de 120 dagarna så ska det ändå vara okej.
Ja, men angående vad som är tillåtet i islam, hur är det med slöja? Liksom, kan man skippa den eller är det någonting som måste vara på? För i en debattartikel på Expressen skriven av Devin Rexwood så skriver man så här: slöjan kan inte betyda annat än underkastelse. Att stötta kvinnor som väljer förtryck är sålunda inte ett befriande feministiskt projekt, utan ett hot mot kvinnors frihet i allmänhet.
Om jag läser på Wikipedia så står det ju att syftet med slöja är att undvika risken att kvinnan blir ofredad och att hon ska visa att hon är en anständig kvinna. Så alltså, jag tänker ju också lite så som han har skrivit då, att syftet är ju att kvinnan inte ska bli förtryckt. Och om hon utan slöja blir förtryckt så känns det ju... Alltså, det ska inte spela någon roll om man har slöja eller inte. Man ska ju inte bli förtryckt oavsett.
Nej. Det borde ju vara männen som skänner på sig istället.
Ja.
Att de ska inte liksom gå på en kvinna även fast inte har slöja på sig. Precis. Utan de ska inte behöva ha slöja för att vara trygga.
Precis.
Sen kan jag ju tro att oavsett om du har slöja på dig eller inte, men om du bär slöja så ligger det säkert något underliggande förtryck i den hederskulturen som är i ens familj, just på grund av att när det är hederskultur eller hedersförtryck så, mot kvinnor och ungdomar och män, så blir man väldigt hårt kontrollerad av just sina föräldrar, både hur man ska vara och liksom sexuellt och så.
Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på våran religionspodd och jag hoppas ni kunde få en förståelse om hur islam fungerar. Tack så mycket!